You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega, Sukus till min forlom, Johan Gärdrud.
Är det någon annan som plockar den där referensen än jag? Den där måste ju vara till för mig.
Jo, det finns nog några andra nördar som gillar Stjärnornas krig.
Ja,
det är väl ett tips då. Ja. Om man är lite, om man säger, vänta, jag känner igen det, så kan man få en liten vägledning.
Men jag tycker just relationen mellan Sukus och Forlom också, att de var partners. Känner man till det?
Ja, nu nej, gör man det kanske man inte gör. Ja, nu vet man det. Ja. Då, om man inte vet, har någon aning vad vi pratar om, så är det ju helt enkelt så att Sukus, det är två av de här prisjägarna som anställs i Rymdimperiet slår tillbaka, som den heter när jag var ung.
Ja, just det.
Men att de är partners, då måste man kanske ha lite djupare lore. Och jag har ju även läst den här
Tales from the Mosaic.
Tales of the Bounty Hunters, the precis, Bounty där de okay. är med. Mm, just det.
Ja, och då är alltså Sukus är ju en robot. Nej, Forlom är roboten.
Forlom är roboten, ja, precis. Sukus är någon sorts insektsmänniska eller insektsvarelse.
Han är ju såhär mystiker, vet jag. Han har lite såhär kontakt med kraften och grejer.
Ja, precis.
Inte för att han hittar Kapten Solo för det. De är lite av amatörer ändå.
Då måste man vara bäst, det vill säga Boba Fett.
Ja, precis.
Boba Fett, som är Star Wars universums svar på Inspektor Gadget, har jag bestämt.
Aha. Eller, ja, har jag lite så kanske.
Ja, men han det, så här, nu, i Extended nu då, så då vet han vad han sysslar med. Men om man bara tittar på filmerna så känns det som att han lite grann halkar runt, har massa fräcka prylar som Gadget har, och så halkar han liksom runt och på ett bananskal, och helt plötsligt bara, och så får han hjälp av Imperiet, och så, ja, men nu tittar jag, fångar honom.
Ja,
fast egentligen kanske det var Darth Vader som fångar honom, eller?
Kanske, ja.
Det vill säga Penny då, Inspektor Gadgets.
Ja, just det, precis.
Medhjälpare. Så, det känns som en det är inte jag som kommit på det, ska jag säga också. Jag hörde det på någon podd någon, och tycker det var en väldigt bra liknelse.
Ja, nej, men han är ju lite sådär. Alltså det var lite en så här, innan det blev en stor utvecklad story om vem Boba Fett är och vad, så var ju han lite av en mytisk figur. Det är så här, man undrar lite om var mer kan gömma sig in i den där rustningen.
Precis, framförallt vem finns under hjälmen?
Gömmer sig där bakom, och liksom, vad för andra prylar har han än, vad är det han nu, han har ju typ eldkastare, giftpilar, någon slags
vajer han skjuter,
och så kan han nog skjuta den där raketen han har på ryggen också. Så att liksom, det var en stor mystik runt honom, sen man har lite demystifierat nu då, i och med att han har fått en personlighet och det här med klonerna och de här grejerna, jag saknar lite den ändå. Det var ju liksom en stor del av kanske ungdomens mystik med Star Wars, att man liksom undrade och försökte föreställa sig vem Boba Fett var och var han kom ifrån och vad mer han kunde göra liksom.
Jo, men verkligen, alltså jag tyckte ju han var jättehäftig tills han blev lite för hypad.
Ja.
Då blir ju jag så här anti. Det är samma sak med som i Marvel och Wolverine, att alla älskar Wolverine och jag bara meh. Ja, men han är lite så här, det är så mycket hype kring Wolverine att man bara ja lite så där. Så där har du liknat sig till då. Boba Fett och Wolverine.
Ja,
samma skrotekon.
Ja. Fast de är inte jättelika ändå.
Nej, verkligen inte. Det är bara att de är väldigt populära utan någon egentlig anledning. Kanske. Fast väl också en viss mystik kanske med Wolverine innan man fick reda på allt.
Jo, hans det var sant. Och så vidare. Det är sant. Ja. Men de som det finns ännu mer mystik kring fortfarande, det är Sukus och Forlom.
Ja, precis.
Så de kan man ju då försöka byta ut lite då sin Boba Fett-fascination mot dem och försöka följa dem på det när man hittar, man hittar det.
Nej, men precis, för de är ju det enda radarparet av alla de här liksom
prisjägarna, ja.
Prisjägarna, precis. Alla andra jobbar ju själva, sådär. Så ja. Att, Ja, nej, men nu ska vi bara gå vidare till vårt första programpunkt nu när vi har haft lite Star Wars-snack.
Ja, det tycker jag. Kan vi göra.
Då gör vi det. Då ska vi prata om någonting vi har spelat sen sist. Nu var det ett tag sedan vi spelade in sen sist, men du har redan flaggat lite grann för att du inte spelat så mycket.
Nej, jag kan berätta varför jag inte har spelat så mycket.
Mm, varsågod.
Ja, jag är fast i en stad som heter Baldur's Gate. Och prioriterar det alldeles.
Du har spelat det alltså, du spelat digitalt.
Den fria tiden jag har. Där jag skulle kunna initiera analoga spel istället. Men det är ju snart slut. Det finns, kan ju inte finnas så mycket kvar i det här spelet.
Nej, eller hur?
Tänker man.
Just det. Jag har faktiskt också spelat en del digitalt. Jag har spelat Balatro, det här nya hypade spelet på Steam som alla spelar. Det är ju det är inte det jag ska berätta om. Nej. Som det jag spelat, men i alla fall jag kan nämna det så. För det är ju relaterat till poker egentligen. Eller inte egentligen, men du bygger pokerhänder. Det är som ett roguelike pokerspel, kan man säga.
All right.
Där du varje runda har du ett antal händer på dig att få ett visst antal poäng. Och sen får du... Händerna är värda mer poäng ju ovanligare de är. Alltså ett par är inte värt så mycket. Men så kan man då byta ut kort i leken och få specialkort och få jokrar framförallt då. Som ger dig specialgrejer så att du är värda mer poäng. Och sen stegrar poängen för varje runda som du måste komma upp i för att kunna gå vidare. Och så ska man komma till en viss gräns då. Eller så ska man köra endless liksom. Det är många som har spelat det. Så jag ville testa det. Och det är lätt beroende från Kanada.
Ja. Alltså. jag tvekar att det är samma skala dock.
Som Baldur's Gate? Ja. Ja, nej. Verkligen inte.
I alla fall. Men så att jag är snart klar med det. Peppar. Och då ska jag börja kanske ta tag i min brädspelshobby igen. Men jag har spelat lite, några saker jag har spelat.
Okej.
Men en intressant reflektion jag har är att jag har hittat, särskilt förra året hände någonting. Jag har hittat spel som jag bara vill spela om igen.
Okej.
Och det är lite konstigt faktiskt, för jag har inte riktigt haft den vanan med spel innan.
Nej.
Men det har kommit några spel på senare tid som jag gärna bara spelar om igen. Om man tänker i tyngre då väg så att säga, så är ju Dune Imperium det spel jag kanske spelar mest och fortfarande vill spela. Och särskilt när Uprising kom nu också.
Just det, precis.
Men också Next Station Tokyo håller fortfarande. Vi har pratat om det, tror jag, i förra avsnittet.
Precis.
Och Far Away också. Spel som jag jättegärna tar fram. Och de har liksom stannat där. Art Society också kom förra året. Som jag också gärna tar fram och spela. Och,
okej.
Okay. Mm. Jag vet inte, antingen är det mitt beteende eller också bara släpptes det väldigt mycket solida spel över hela liksom registret förra året.
Ja, kanske det.
Ja, kanske.
Jag faktiskt, på Gothcon som ju var nyligen, så spelade jag både Farway och Next Station Tokyo faktiskt. Vi återkommer ju också till Farway strax.
Ja, det ska vi göra.
I vår nästa programpunkt, men ja, hur som helst. Men har du något du har spelat och som du vill berätta om?
Jag har ett spel jag vill spela som jag berättar om. Och det är mitt julklappsspel från våran kalender. Som jag fick av dig, Brisse.
Med just det.
Icky.
Kul att du fick det spelat.
Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt förvånande, ska jag säga, mitt uppe i all den här, i det här Baldur's Gate-träsket som jag just befinner mig i. Men, ja, nej, men jag fick fram det. Och det är alltså då ett... vad ska man kalla det? Det är väl egentligen ett worker placement-spel, kan man tycka. Men jag ska gå in på lite hur det fungerar mer. Men det finns ju två olika versioner av det. Och det jag har nu är 2015 års version från Sorry We're French. Som jag tycker är ett ganska märkligt namn på ett spelföretag. Men jag hatar det inte. Jag tycker faktiskt det är lite roligt. Men
jag tycker också lite kul.
Mycket märkligt. Det franska temat här, har du hängt på här, Brisse, vad jag gör?
Ja, okej, jag fattar.
Ja. Det finns en annan version av Icky också som ser lite annorlunda ut med liksom traditionella japanska teckningar.
Det var därför du inte gissade så tidigt, för att du...
Jag trodde bara det fanns en version, ja.
Precis.
Ja.
Mm. Så du kopplade inte riktigt förrän på slutet att vilket spel det faktiskt var.
Nej, precis. För jag trodde att det bara fanns en med de här ganska klassiska japanska teckningarna. Och det här är ju, jag menar, det är fortfarande japanska motiv, men det är mera liksom cartoonish då. Men jag föredrar nog nästan finns. Det. Och framförallt så är korten mycket tydligare.
Ja.
I alla fall, vad det är att det utspelar sig på en typ av gata i Edo, som var huvudstaden i Japan för en herrans massa år sedan. Och där ska man vara en slags köpman som går runt i staden och ser till att den fungerar samtidigt som man försörjer sin familj och vad heter det, arbetarskara.
Ja, ska man, är det feed your family?
Workforce. Ja, ja, det är feed your family, precis.
Usch.
Jag tänkte faktiskt prata lite om det här, men då har vi redan gjort det. Det är alltså ett moment av att man ska skaffa tillräckligt med mat i slutet på liksom varje månad, tror jag det. Eller också varje kvartal, när man ska då mata alla som behöver mat. Men man tävlar liksom om att få gå först eller sist. Det beror lite på hur man väljer. Men det första momentet är att man väljer hur många steg man ska få gå i den här gatan, som är liksom en rund gata. Tänk lite Kalahastuk. Man kan liksom inte gå åt andra hållet, utan man kan bara gå åt ett håll. Och så får man välja hur många steg man vill gå på den här gatan för att hamna i det ståndet där man vill handla.
Just det.
Och då vill man ju såklart då försöka få poäng, eller det heter Iki. Det är alltså ett mått på ens typ rykte och välmående.
Ja, okej.
Och då kan man vad man kan göra också i stånden är att man kan bygga byggnader som ger bonusar, främst kanske slutbonusar, och man kan rekrytera folk. Om man rekryterar folk så stoppar man in dem i de här stånden, och där blir de då craftsmen som jobbar för dig. Så du kan gå och köpa deras vara, men när dina motspelare, medspelare köper från dina craftsmen, då levlar de upp så att de blir lite bättre.
Okay.
Och till slut, när de har sålt tillräckligt mycket och jobbat tillräckligt länge, då kommer de sluta jobba i det här, på den här köpgatan, och gå och jobba på ditt bräde istället. Och då varje gång man får inkomst så får man deras inkomst istället.
Okay.
Det gäller att rekrytera de här och sen liksom utveckla dem vid rätt tillfälle. Och sen ta in dem till att den här inkomstfasen kommer. Och så gör man det där. Det är alltså, man spelar under ett år, så, och jag tror att varje drag en månad, som man spelar 12, det är 12 drag plus nyårsafton, så det blir 13. Som är ett slutdrag när man får liksom chansen att spendera alla sina sista resurser. Och så ska man få så mycket poäng som möjligt. Och det finns moment av liksom set collection, och lite engine building, men inte jättemycket i det, som jag tyckte att det var trevligt. Det var liksom inget jättenytt, för spelet är ändå har ju några år på nacken, men jag tyckte det var bra, tight, och vi hade väldigt roligt när vi spelade. Kanske att det tog lite lång tid.
Okay.
Men det kanske var för att det var första och enda gången vi har spelat det hittills liksom, och vi var fyra stycken.
Men det låter trevligt.
Tyckte det var roligt. Ja, jättetrevligt. Ja, en sak som jag glömde är att varje 3 gånger under året så kommer det en brand i staden, som man måste samla ihop styrka för att liksom, så att inte ens stånd brinner ner och sådär också. Och det är också ett annat moment i spelet då. Så det är samla poäng, bygga saker, men också faktiskt firefighting.
Ja. Just det.
Nej, men det var väl i stora drag vad det handlar om då. Jag tycker det var roligt och jag vill gärna spela igen snart.
Ja, men det skulle jag gärna
testa
om vi får tillfälle någon, för att det verkar intressant. Jag har hört andra tala gott om det.
Ja, nej, men jag är ju också lite svag för det japanska temat, va, så att
kan vara det
som lyfter över medel för mig också, för att som sagt inget jättenytt i det, men det är tajt. Och väldigt snyggt. Så, ja.
Coolt. Ja,
tummen upp, som man säger i
första
intrycket. Sammanhang.
Just det, ja, precis. Okej. Jag har spelat ett stort svulstigt rymdspel som heter Voidfall. Från Mindclash Games, som är lite kända för att göra stora svulstiga spel. Sådär. Och det här var ju ett spel som jag tänkte... Jag blev nyfiken på det, för jag såg... Det var länge sedan, så såg jag... Om det var han... Paul Grogan som spelade. Och tyckte att det där var inte alls det jag trodde att det skulle vara. För jag hade förväntat mig liksom ett... precis, Twilight Imperium. Det var den typen av spel jag hade förväntat mig. Och det var inte, verkar inte riktigt vara det. Sådär. Så jag fick ju hem ett... Ja, för inte riktigt. Eller så. Nu har inte jag spelat Twilight Imperium, så jag kan inte riktigt jämföra det. Det finns säkert likheter, men det känns som att det här är mer av ett euro i rymden än vad det är liksom ett
Area Control.
Typiskt amerikansk. Det är väl Area Control, det är definitivt. Jag ska förklara lite mer hur det går till då. Jag ska också säga då att det är väldigt mycket saker i spelet. Det har en weight på BGG på typ 4,7 eller något sånt. Helt löjligt högt. Oj. Liksom så. Vilket också inte riktigt är min grej vanligtvis. Sådär. Och det tar lång tid. Vi spelar på gottgående, det tog 4 timmar på 4 spelare.
Oj, just det. Det är ju samma som ett rollspelscenario.
Ja, precis. Det var det. På lördagen på Gothcon så gjorde jag 2 saker. Jag spelade Voidfall i 4 timmar och så spelade jag ett Call of Cthulhu-scenario i 5 timmar. Det var de 2 sakerna jag gjorde. på en hel dag. Men Voidfall, vi har spelat tutorial-scenarierna framförallt. Jag har spelat 2 gånger, en gång bara jag och Niklas och sen en gång nu då på 4. Och det är ett väldigt bra tutorial-scenario, för det lär dig spelet på ett bra sätt. Så okay. Jag kan verkligen rekommendera det, att om man vill testa Voidfall så kan man göra det. Och det läggs till mer regler om man ska köra de fullständiga reglerna. Men det är du lär dig grunden väldigt bra med de scenarierna. Och vad i grunden det är att du har liksom alla har sitt eget rymdimperium så att säga då, och så har du en karta som består av hexagoner. Och så finns det då de här Voidborn som är då vad ska man säga, äckliga Cthulhu, tentakel, kaos grejer typ, om man blandar lore från alla möjliga håll liksom. Och de är utplacerade på kartan från början, det är liksom så här passiva motståndare kan man säga egentligen då, va? Men de håller också på med corruption, så de kan korrumpera befolkningen i den här galaxen då, eller vad det nu är. Och sen har du man spelar i 3 stycken eror. Och varje era så vänder man upp ett kort som visar lite grann, så här kan du få poäng i slutet på den här rundan. Och så här många handlingar kommer du ha. I tutorial-scenariot så är det i era 1 så har du 3 stycken, sen 4 och sen 5. Och i tutorial har de dessutom gjort så här att det första du gör är att lägga bort alla utom de här handlingarna. Vilket innebär att du lär dig de här 3 grundläggande först. Och sen så kan man liksom, sen får man några andra så kan man lära sig. Det är där som liksom det här, ja, men ganska pedagogiska inlärningen kommer in då. Men vad du gör på din tur är att du väljer ett av de här korten. Jag tror det är, du har 9 eller 10 kort. Och varje sån har 3 handlingar. Men du får bara göra 2 av dem. Så du väljer en handling, eller ett av korten, gör handlingarna. De är oftast tematiskt kopplade då. Att de kanske har med krig att göra, eller de kanske har med politik att göra. De kanske har med utveckling och vetenskap att göra. Och sen finns det sätt du kan liksom spendera resurser för att få göra fler handlingar. Så du kan göra alla 3 då. Och så kan du dessutom lägga till... Det finns agendakort heter de, som gör att du får en handling till. Och de blir dessutom, när du är klar med dem, poängsätt. Eller sätt att få poäng då i slutet på erorna. Och vad du gör är att du det är ju väldigt 4x, förutom att du explorar inte så mycket. För att du vet redan vad som finns överallt. Du ser hela kartan från början egentligen. Men du utvecklar din civilisation, du skaffar teknologi. Du krigar med Voidborn eller med varandra. Om att det spelar co-op, för det går att spela co-op. Och du utforskar i den månen att du liksom flyttar vidare på kartan helt enkelt då. Expand är det ju då. Så det är väl bara explore som inte riktigt är. Det är 3x och så lite... det är små markörer man får vända på, så det är lite utforskning så.
Okej. Okay. Alltså hittills låter det väldigt mycket som Twilight Imperium, jag ska bara
säga
det.
Ja, jag tror det. Men jag tror att den stora skillnaden är att all strid i det här spelet är deterministisk. Det finns ingen slump överhuvudtaget. Och jag tror att det är där det gör att det passar mig bättre än kanske andra typer av liknande spel. För du kan hela tiden räkna på allting. Och teknologi påverkar väldigt mycket hur striden går, så att säga. Va? För att man kan ha tillgång till vissa typer av skepp, och då är de så här, då gör de skydd eller inte. Eller de gör att man kan skjuta in i striden före den börjar, så du kan slå ut fiender för och så vidare. Så man räknar alltid på det. De har till och med en webbapp som man kan använda om man vill, typ så här, jag har detta, motståndaren har detta, vem vinner liksom, och så räknar den ut det åt dig. Men det är inte särskilt svårt egentligen. Men ibland så, här, när jag och Niklas spelade första gången, så satt vi typ där, hjälp mig räkna nu, kan jag vinna den här striden? Och så satt vi och hjälptes åt, bara för att så här, och han var ju helt med på att så här, jag förstår att du tänker anfalla mig här, så att okej, okay, jag hjälper dig att räkna, så vet vi hur det blir liksom då. Och sen det är någonting med det här, hur du, alltså hur du gör dina handlingar, som jag gillar. Att du så här, du får nästan i början på din hand, på eran då, när du har sagt, okej, jag kommer göra fem handlingar nu, vilka fem behöver jag göra och i vilken ordning, det får man nästan sätta redan där. Så det är oftast blir det så här, när vi sätter spel nu, att det tog 4 timmar beror mycket på att okej, okay, nu ska vi se, vad vill jag åstadkomma? För de här era-korten har ju som sagt då 2 olika sätt att få poäng på. Och då kan man typ säga, kan jag tänka satsa på en av de här? Man kan satsa på båda, du kan bara få poäng för en av dem. Du kan ju försöka satsa på båda för att ha lite flexibilitet då möjligtvis. Men du kommer bara kunna ta en. Så då kanske man typ, okay, jag vill göra detta nu. Och så börjar man planera på det. Och då kan det hända att man alla sitter helt enkelt och bara skyfflar sina kort och bara, vänta nu, så här, den här ordningen och så vidare då, va? Och i och med att det inte är någon slump i det där, att jag vet att jag kommer kunna räkna på ifall jag kommer vinna en strid om inte de andra spelarna gör någonting som ändrar på de förutsättningarna. Och det kommer ju ändå ett osäkerhetsmoment då. Men man kan räkna på det ganska långt i att det här är det jag tänker göra, och jag kommer antagligen lyckas med det om jag gör på det här sättet liksom då. Men jag gillar det. Jag trodde inte att jag skulle gilla det så mycket som jag gör. Jag tycker det här är ett riktigt bra spel. Det är en stark tumme upp, om man då ska gå tillbaka till första intrycket, världen liksom så. Ja,
det låter inte som ett brissespel.
Nej, verkligen inte.
Och det låter väldigt mycket som Twilight Imperium, så jag blir sugen på spel här, för jag gillar ju Twilight Imperium. Och jag tycker att du nog också ska ge Twilight Imperium en chans om du gillar den här typen av mekaniker. Så det är många som går in går igen där också. Men det är inte alltid man har 6-7 timmar.
Nej, och det här, ska jag spela det fullständiga spelet, vilket jag kommer göra, då kommer det ta ännu längre tid liksom då, va? Nu passade det bra, för vi satt liksom och gjorde detta, och det var Matti från Mindupodden var med, och han ville liksom testa det här, så sa, men då drar vi ihop 4 spelare liksom. Och jag har ju inte ens spelat med de avancerade husen, för då alla har ju sitt hus då, så lite imperium, ja. Och nu har vi spelat basic. Den enda skillnaden mellan de här en teknologi som de börjar med. De andra har, du har ett det är inte ett tech tree direkt, för det är inte så att det här leder till detta, men du har 3 stycken mätare. Det var en politik, en något annat, jag kommer inte ihåg vad det är. Det är 3 mätare som du kan gå upp i helt enkelt och få bonusar från. men och så resurshanteringen kommer i det att du har alla sektorer du kontrollerar har en befolkning som kan vara korrumperad eller inte. Och enda skillnaden är egentligen att korrumperad befolkning kan inte öka eller minska. Den kan bara, jo, minska borde den kunna göra. Men ofta är det så här, du får poäng för okorrumperade sektorer du kontrollerar egentligen.
Right.
Och sen har du gillen som då befolkningen arbetar i. Så att all inkomst baseras på hur många gånger antalet gillen du har. Och så har man en stor grej man håller reda på alla. Det är en massa rattar som man får hålla reda på hur man räknar sin inkomst och sånt på. Men det är väldigt mycket saker och det är väldigt mycket att hålla reda på. Men på något sätt så klaffade det i mitt huvud. Och jag fick det att funka liksom. Tack bara kanske att jag spelade med Niklas första gången. För då satt vi och hjälpte varandra. Och han är ju väldigt klipsk på att förstå spel liksom. Så vi kunde resonera oss fram till saker. Men ja. Nej, så att jag är glatt överraskad över att det här spelet var mycket mer än vad jag trodde att det skulle vara.
Kul.
Eller mycket passade mig bättre.
Jag är sugen på att testa det, men, och det finns en kopia här uppe i Stockholm någonstans hos mina vänner, men då ska man ju liksom, det där konkurrerar ju med, som sagt, en omgång Twilight Imperium eller något annat liksom lite större spel.
Men jag tror att ni, alltså...
Finns det inte kampanjer också? Eller något?
Nej.
Nej, okay.
Jag tror inte det. Eller, du har scenarion och du har massa olika scenarion. Ja, för du har så här... du har 4 eller 5 scenarion för 2 spelare och så har du lika många för 3 eller lika många för 4 och så har du lika många för det finns typ såhär 10 eller 15 soloscenarion och så har du co-op för 2, co-op för 3, co-op för 4 liksom. Ja. Men jag tror inte de sammanlänkar dem till en kampanj egentligen utan alla är fristående. Men jag har inte riktigt satt mig in i det jättemycket för det är väl ändå så att spelar du alla 4:orna på rad så finns det kanske lite av en historia för det finns i alla fall ett litet ramverk om att man ska ta tillbaka laxen om man säger så från Voidborn då. Och det finns förlorade civilisationer eller andra hus som har fallit och sånt liksom då, till korruptionen och grejer. Ja, det var en lång utläggning. Nu har vi pratat en halvtimme nästan om vad vi spelat. Så nu går vi vidare till vårt nästa programpunkt.
Yes.
Vi ska, lite som det blivit lite tradition här i podden, prata om den franska spelutmärkelsen As d'Or. Alltså det gyllene S-et som delas ut varje år. Det delas ut för ett tag sedan nu när ni hör detta. Men det verkar inte som att någon annan direkt pratar om det. Så inte att vi kör en omgång ändå, för vi har gjort det några gånger tidigare. Och jag tycker ju att det här priset är lite intressant just för att det ibland ger en liten vinkning om vad som eventuellt kan komma att nomineras till Spieles Jahres, som just ändå är någonting som pratas mer om.
Precis.
Sådär. Men när vi kollar lite grann på detta så verkar det som att det är inte så många som pratat om det, som sagt. Det stod inte ens vilka vinnarna eller ens de nominerade var på Board Game Geek när du försökte hitta det tidigare.
Ja, nej, det var verkligen märkligt. Alltså. Det var inte stort väsen av sig det här priset.
Nej, verkligen. Och det är väl det. Det är ju framförallt då franskspråkiga spel. Det är väl enbart det. Vilket gör att flera av dem som var nominerade eller som vann nu är spel som har några år på nacken redan.
Ja, i vissa eller fall. Bara har kommit ut i Frankrike.
Eller, precis. Mm. Och det kan väl också spela roll då. Men vi kommer tillbaka till det när vi pratar om vinnarna och sånt då. Men de har ju 4 kategorier nu då.
Ja.
Som i år. Och det är då helt enkelt årets spel då, eller As d'Or, som är skulle väl antagligen kunna jämföras med Spieles Jahres i tyngd.
Ja.
Alltså familjespel, om man säger så. Och så har de en barnkategori och så har de en intermediate category som då är väl kanske motsvarande Kennerspiel eventuellt då, i tyngd.
Ja.
Ja. Och sen har de en expert category som jag tror är riktigt, alltså, avancerade spel.
Och
som
den
kanske
saknar
är,
vi ju kanske lite i spel.
Precis.
Eller vad heter det? Spieles Jahres.
Ja, men precis, exakt. Vilket gör att det här kanske skulle kunna vara mer intressant för de inbitna eurospelarna. Så.
Men jag tycker att det är intressant att man har just de, man ger det lite mer granularitet. Sen så är det lite hit and miss vilken kategori som...
Ja, alltså ibland känns det som om man får en tärning för att se.
Eller om någonting ska vara expert till exempel.
Ja, så är det.
Man tänker väl till exempel Ark Nova som vann expert förra året, va?
Det kanske man
själv skulle satt i intermediate.
Ja.
Tänker jag. Om man tänker på vilket som vann i år.
Jo, precis. Som vi kommer till. Vi tar dem i svårighetsordning, tror jag.
Ja.
Så. Det är lika bra att vi börjar helt enkelt. Barnkategorin kan vi bara rassla igenom egentligen och säga vilka som var med. För att jag vet inte så mycket om dem och jag bryr mig inte jättemycket om dem heller egentligen. Det som vann var ett som heter Puzzle Adventures. Och nominerade var även Morris the Dodo och Super Meow.
Ja. Jag vill säga någonting om det här dock. Jag har ju en 4-åring. Och när jag köper spel till honom en gång om året då, när vi åker till spel. Och då har jag siktat in mig på att köpa As d'Or-vinnare. Och de har alltid gått hem. Så jag har faktiskt blivit lite så här, men jag följer det här barnpriset och se vilka det är som vinner. För att de brukar gå hemma. Sen är ju inte alla vinnarna av barnpriset passande för en 4-åring. Det varierar ju lite. Men jag kommer ju bli väldigt nyfiken på det här My Puzzle Adventure, eller vad det heter, på nästa mässa.
Just det. Ja, men det är bra. Det är bra tips också. Så jag köper ju inte jättemycket barnspel för att min dotter, nu är hon 8, så att hon väl gått förbi de riktigt små barnspel, om man säger så. Men hon är ju också halvintresserad av spel, bara, ja, kan man säga.
Jo.
Okej, okay, Asdor då, alltså själva huvudpriset, årets pris, eller vad säger jag, årets spel helt enkelt. Där hade vi, nominerade var Perfect Words, In the Footsteps of Darwin och Trio. Mm. Och Trio var även det som vann då.
De här kände jag till överhuvudtaget innan, kan jag säga, innan vi började titta in på det här.
Perfect Words har jag inte särskilt mycket koll på. Ta fram det här på Board Game Geek. Det är från förra året i alla fall. Och det verkar vara något sorts korsordsinspirerat spel. Men jag vet faktiskt väldigt lite om det, ska jag erkänna.
Och Trio är från Darwin. 2021.
Precis, det är ju ett spel som heter Nana från början. Som det kom i, från, alltså i första utgåvan, så att säga då, va? Mm. Och det här hade jag i alla fall hört talas om. För att Trio har blivit ganska populärt i till exempel Dice Tower-kretsar. Så jag har hört, Mike har pratat om det till exempel, när jag snackade med honom vid något tillfälle. Och jag vet inte så jättemycket om det, förutom att det är väl ett set collection-spel av något slag. Och jag har hört folk, om jag kommer rätt nu då, så jämför det lite grann som att det är lite som ja, men om det är som Uno möjligtvis, eller något liknande, som är fast för gamers liksom.
Just det, precis.
Det är ganska enkelt kortspel, men med lite mer vikt, om man säger så. Weighten på Board Game Geek är 1,03, så det är ju minimalt verkligen högre än de enklaste spelen. Så. Men det har blivit ganska populärt. Jag skulle kunna tänka mig att testa det. Jag vet inte om jag säger fel när jag säger Uno, för det är nog inte det jag tänker på. Utan, men folk har jämfört det med ett annat spel i alla fall. Fast i någon lite tyngre variant då. Men ja, nej, jag vet inte så mycket om det heller egentligen. Nej. Utöver det.
Men det är i alla fall ja, huvudvinnaren då.
Precis.
Årets spel, ja.
Årets familjespel kan man väl säga, ja, helt enkelt då. Sen har vi intermediate-kategorin då, där de nominerade var Far Away, Ayla and Something Shiny och Cat in the Box. Och där är också då, Far Away kom ju i år, och Ayla and Something Shiny tror jag också kom, nej, det kom 2021. Och ja. Cat in the Box är också ett lite äldre spel. Men det är det här med att de ska komma på franska och så vidare.
Ja, det är säkert det.
Ja, precis. Far Away var det som vann.
Ja.
Och det här var väl lite, kanske lite anledning.
Ja, men precis. Att vi...
ja, och det här var ju ett spel som jag redan när jag spelade första gången. Sen, jag tycker det är kul att slänga ur mig liksom, att här har vi en Spillers Gärdes nominering. Liksom, så. Och det känns som att jag får lite vatten på min kvarn då, genom att det får vinna här. Då finns det kanske chans att det nomineras. Nu tror jag inte det kommer göra det, för det finns nog inte utgivet på tyska. Och då kommer det missa den chansen.
I år, men kanske ett annat år. Man vet ju aldrig.
Ja, men verkligen, absolut. Nej. Så. Cat in the Box har jag inte spelat den.
Nej, men jag har hört mycket gott om
det. Jag har köpt det. Jag köpte det faktiskt på Spiel, för att de hade ju fått... Det hade kommit ut i ordentlig utgivning då. Det var svårt att få tag på ett tag, förutom från de hade en Kickstarter, tror jag det var.
Ja, alltså det blev slutsålt på Spiel ganska fort också.
Ja, men de fick en nya flera dagar. De tog fram fler. Så att jag tror jag var där först på lördagen och skaffade det liksom. Men ja, det spelar ingen roll. Det är ett sticktagningsspel där du inte har några givna färger, utan alla kort har alla färger. Men när du spelar det så bestämmer du vilken färg det har.
Ja.
Och det låter väldigt spännande. Jag gillar konceptet väldigt mycket. Och det är ju Schrödingers katt, osäkerhet och hej och hå liksom.
Ja.
Så att, ja, det ser jag fram emot att testa vid något tillfälle. Ayla and Something Shiny är ett solospel, vilket känns ganska udda för ett spelpris.
Ja.
På det sättet.
Jag aldrig hört talas om det heller, så att...
Jag hade hört talas om det. Jag tror jag kollade på det inför Spiel, fast väl då för något år sedan. För det kom ut 2021 enligt BGG nu då. Och det ser väldigt mycket ut som ett barnspel. Det är från 12 år, så jag vet inte om det är det egentligen. Men som jag förstått det så är det ett ganska historieberättande spel. Men solo då. Och jag tycker det är intressant att det är med och nomineras till ett sånt här spelpris. Liksom. För att oftast brukar man lyfta fram spelen som ett sätt att umgås i familjen eller liknande. Va? Och så ha med ett solospel och bli lite kul.
Mm.
Och sen då Farway som sagt som vann. Det har vi pratat om jättemycket här i podden tidigare. Så köpte. Det behöver vi kanske inte nämna igen då. Men ja, jag tror som sagt fortfarande eventuellt om det hinner. Det har ju väl i alla fall någon, ja, nu är det nog snart slut. Kanske några veckor på sig till att komma ut på tyska.
Ja, just det. Ja, precis.
Okej, expertkategorin då, det som kanske är då den typen av spel vi brukar spela. Och här har du har spelat ett spel, White Castle var dominerat.
Ja.
Och sen var även Darwin's Journey, det andra Darwin-spelet, om någon anledning. Och La Famiglia, The Great Mafia War, vilket var det som vann.
Just det, precis.
Men White Castle har du pratat om och ja, det gillade pratat. Väldigt mycket.
Ja, men det spelade jag nere på spel faktiskt. Jag tyckte det var ett riktigt solidt euro med så här dice placement som jag har ett track record av att gå igång på. Men jag tycker att det är inte jätteexpert. Alltså jag hade nog satt det i den kategorin som Faraway vann om jag skulle vara helt ärlig. I alla fall om man jämför med vad La Familia verkar vara. Nu har jag inte spelat La Familia själv, men premissen är ju att det är ganska tungt och thinky och elakt liksom.
Alltså, nu bara tittar jag på Board Game Geek då, på weighterna där för skojs skull. Det är ju inte liksom sanningen naturligtvis nu då, va? Men White Castle har en weight på 3, alltså 3,0. Ja. Och La Familia har 3,92.
Ja.
Darwin's Journey ligger på 3,88. Så att det White Castle är ju den nedre gränsen kanske då för vad som är den här kategorin då. Faraway ligger på 1,91, så det är ju betydligt lägre om man jämför så då.
Men jag vill också bara säga att jag tycker verkligen White Castle är ett jättebra spel. Och om nu det här La Familia har vunnit så vill jag ju såklart kolla in det. Jag tycker att det känns inte riktigt som min typ av spel, men det känns också som att det är den typen av inte min typ av spel som kan komma att motbevisa mig.
Just det.
När jag väl får spela det.
Ja, jag fattar. Nej, jag har inte spelat någon av de här spelen. Jag har White Castle, men jag har inte spelat det. Darwin's Journey kan väl nämnas att jag har hört väldigt mycket gott om det. Flera stycken personer som jag, eller bekanta eller vänner, har spelat det och såg det som sitt favoritspel från det året när det kom. Var det 2023? Ja, precis. Förra året bästa spel har jag hört folk säga. Men La Familia, jag har inte spelat det heller. Men jag har sett lite videor och sånt om det. Och det intressanta med det är att det är ett fyrspelarspel. Punkt.
Ja, man spelar i lag om
två. Det måste vara fyrare. Precis, för du spelar i två lag om två mot varandra. Och ska helt enkelt då kriga om Sicilien.
Ja, med maffiafasoner.
Precis, omslaget är ju fantastiskt för övrigt. Det är ju
Weberson Santiago som har ritat det. Så att,
precis, det lockade mig. När jag läste om detta inför spel så var jag väldigt lockad av det spelet. Men lite som du är inne på, det kanske inte är min typ av spel för det är ju bara konflikt.
Ja.
Men som vanligt så tycker jag så här, om jag vet att det kommer bli konflikt, då kan jag vara helt okej med det.
Precis. Och det var jag lyckades krama ut nöje ur ett parti John Company en gång genom att ändra min inställning till det, och då gick det faktiskt att spela.
ja. Nej, och jag har bara sett en video när de spelade på Heavy Cardboard tror jag det var. Så jag har inte jättedjup information egentligen eller kunskap om La Familia, men det verkar intressant. Jag skulle gärna testa det vid något tillfälle. Det är svindyrt dock. Jag såg det på när jag var på Gothcon och stod och höll i det just för att säga, kanske man skulle prova. Men det kostar typ en tusenlapp.
Jag har faktiskt nedsatt på Alfaspels rea nyligen om ni är i Stockholmsregionen. Men jag vet inte om det är längre på rea, men då var det nedsatt.
Det kanske var påskrea de hade. Ja. Ja, men ja, och jag kanske, 1000 kanske var mycket, men det närmare 1000 lapp i alla fall. Sådär. Så att, men det är väl ett rätt stort spel med mycket, mycket innehåll i alla fall. Så. Men det har skärmar, Johan. Det går inte.
Nej, då går det inte. Om det inte är så att Weberson Santiago eller Ian O'Toole har kladdat på de där skärmarna, då kanske det går.
Det, delvis, om jag tittar på bilden nu på Ring, så har halva skärmen en illustration av Weberson.
Ja, okay.
På hus, det var inte jättespännande kanske, men ja. Nej, men då, jag är nyfiken på det, och man blir ju så här, jag blir ju ännu mer sugen på att spela White Castle nu när jag har varit nominerat här också.
Ja.
Så att, ja. Det är väl inte mycket mer att säga om detta egentligen. Vi vill mest lyfta fram att det här priset finns.
Ja.
För att, som sagt, det känns som det pratas för lite om det.
Ja, men kul att djupdyka, men för det var absolut inte det vi gjorde. Skrapa på ytan på några av spelen också som vi pratade om här, och vi kanske får anledning att komma tillbaka till dem.
Ja, men precis. För sant, jag är sugen på att testa White Castle. Jag skulle vilja testa Dogmans Journey också. La Familia. Cat in the Box ska jag försöka få fram vid något tillfälle. Och jag blir lite nyfiken på Trio också. Även om det verkar vara, som sagt, väldigt simpelt då. Och Faraway, som ändå var mitt favoritspel från förra året.
Ja.
Men nu, vi går vidare till vår sista programpunkt, tycker jag.
Ja, det gör vi.
Som vanligt ska vi ge er inte ett speltipstipset, där vi tipsar om någonting som inte är ett spel. Vill du börja, Johan?
Ja, det kan jag väl göra. Alltså, jag brukar ju kämpa lite med den här kategorin. Jag skulle ju kunna tipsa om Baldur's Gate.
Eller, ja, just det.
Så här, jag ska säga en sak om Baldur's Gate som jag tycker är väldigt, väldigt tuff.
Mm.
Och det är att det finns en karaktär som man träffar lite under äventyret, lite då och då. Han är en typ så här djävul egentligen då, så att han är, hjälper en, men han har ju så sagt en egen agenda.
Okej.
Men och slutligen kommer det till en konfrontation där, eller i alla fall gjorde det i mitt spel, det kanske inte gör det i just ditt. Men det bästa är när man ska slåss mot honom, då har han inte bara en eget soundtrack för den fighten, utan att han sjunger det själv också. Det är helt fantastiskt.
Så det är jätteroligt.
Det vill jag tipsa om vad gäller det. Nej, jag tänkte tipsa om en bok, för det är det jag gör. Jag lyssnar ju rätt mycket på audiobooks, som ni alla vet just nu. Och jag har hittat en så här tokrolig audiobook som heter jag ska förklara varför den är tokrolig. Den heter alltså We Are Legion, We Are Bob.
Okej.
Och jag kommer spoila den lite, men jag tror inte allt för mycket. Så om du absolut inte vill ha den spoilad, så kan du ta och skippa lite av det här. Men vad som händer i alla fall, det är en sån här IT-miljonär som precis har sålt sitt företag. Och så går han, och det har kommit en ny teknik där man kryofryser sin hjärna. Så han skriver på pappa att det ska de göra med honom, så att han kan liksom vakna upp till evigt liv sen då. Och sen vad som händer i princip är att han går utanför dörren och blir påkörd av en bil. Och sen vaknar han upp som en slags artificiell intelligens i framtiden. Och så ska han då... det händer lite saker, han blir utskickad i rymden som en sån här Discovery Probe. Helt enkelt. Det heter en viss sak. Men en typ av probe som ska utforska andra system och så bygga kopior av sig själv. Von Neumann probe tror jag det heter.
Mm.
Och det roliga är ju då, kommer ju det till vad som händer när han bygger kopior av sig själv. Så att liksom så här, det blir samma AI igen, fast varje får en liten distinkt personlighet. Okay. Och för att skapa familjär känsla så skapar han liksom en VR-värld där alla de här kan existera i, så att de kopplar upp sig. Han kallar det Bobnet. Ja, han heter Bob. Men så får alla få välja ett namn då, men alla har ju bara hans så att säga frame of reference att förhålla sig till. Så den andra han skapar, hans number two, han kallar sig Riker. Och sen så nästa han skapar kallar sig Homer.
Okej.
Efter Homer Simpson då. Och då han röstskådespelaren som läser upp det här, han försöker ändra rösten då. Så när det är Homer Simpson så läser han som Homer Simpson. Så det blir lite tokroligt. Och sen har han ett interface till sin rymdfarkost som han också sätter ett namn på och ett ansikte. Och han väljer Admiral Ackbar från Star Wars. Så varje gång det här interfacet pratar med honom, så läser han upp det liksom i Ackbars röst också.
Just det.
Så det är jätteroligt. Och sen så håller de på att utforska olika solsystem och så. Men den handlingen behöver jag inte gå in på kanske då. Men just det här, när han skapar liksom nya varianter av sig själv, så blir de lite annorlunda och får en lite just annan personlighet. Och så liksom ska alla de där samsas i det universum de skapar.
Okej, kul.
Lite tokrolig bok. We Are Legion, We Are Bob.
Ja, kul. Vet du vad författaren heter?
Författaren heter Dennis E. Taylor. Och det är alltså då första delen av samlingen Bobbyverse.
Okej.
Ja.
Ja, spännande. Ja, jag ska också tipsa om en bok faktiskt.
Att läsa brisseböcker som inte är regelböcker.
För vet du vad? Jag fick en sån här, lite grann inspirerad av Micke från Mindepodden, så han läser väldigt mycket och lägger upp när han läser böcker på Facebook. Så när jag läser den här boken och så skriver han lite kommentarer om dem och så vidare. Och han läser ju betydligt snabbare än vad jag gör. Men jag läste väldigt mycket förr i tiden, men har tappat bort det. Det här tror jag pratade om tidigare i podden, att jag tappar bort det lite grann när jag lyssnar mest på podcast som er. Men så tänkte jag vill läsa. Så att, nu tänkte jag, nu ska jag göra det. Så jag började läsa den här boken som heter Recursion av Blake Crouch.
Okay.
För jag fick ett tips från en podcast där de pratade om den och tyckte att det lät lite spännande. Så då började jag läsa den. Och jag blev helt hooked på den här boken. Den var lite seg i början. Jag läste de första kapitlerna och sen låg den någon vecka och sen så bara, jag måste ta tag i detta igen nu. Och sen plöjde jag den på ett par dagar liksom så där, på bussen och på kvällarna liksom. Och du vet, jag läste ut, jag var tvungen att när jag åkte till Gothcon på torsdag kväll så hade jag med mig boken, för då hade jag bara ett par kapitel kvar, eller några sidor kvar, så jag måste läsa klart den nu liksom. Sen läste jag färdigt den på spårvagnen på vägen dit, och sen gav jag den till Micke, här har du nästa bok du ska läsa. Alltså den här är också så här svår att prata om utan att spoila den. Men grunden är att den utspelar sig liksom i vår värld mer eller mindre. Men det finns någonting då som heter... FMS tror jag det heter. Alltså False Memory Syndrome heter det. Som går ut på att personer får plötsligt minnen som inte är deras. Det minnena handlar om dem, men det är ett helt annat liv än vad de själva tycker att de har levt. Och så blir det problem med det, för folk blir så här, vad är riktigt och jag vet inte vad som händer och så vidare, och så tar folk livet av sig och sånt då. Så att det handlar om en polis då som känner till detta, och det börjar med att han kommer på han blir kallad till en plats där en person ska hoppa från ett hus.
Ja.
Ett höghus då. Så att han åker dit för att liksom stoppa det och så vidare. Och då visar det sig att hon lider av det här false memory syndrome då. Och sen får man följa honom när han försöker utreda det lite igen, och det känns, han får så här, det är någonting som inte stämmer, det skaver lite i det hela då, va? Så får man följa honom när han börjar utreda det. Och sen parallellt med den handlingen så får du följa en forskare som forskar i minnen, eller i hennes mamma har, om det är Alzheimers eller hon har någonting, alltså minnesproblem liksom, sådär. Så att hon vill liksom bygga en apparat som ska kunna extrahera minnen, som kan stoppa tillbaka dem. Hon kan ge tillbaka minnen till sin mamma. Det är framförallt för att hjälpa sin mamma då, som hon vill göra detta. Och då kommer den sån här tech-miljardär, liksom Elon Musk-typ sådär, och säger att du ska få de här pengarna för att bygga den här, men då måste du bo på den här oljeplattformen här ute. Och vi har satt ihop ett team, och vi har skaffat en kvantdator, så nu har vi möjligheten att bygga detta liksom. Och sen är det jättesvårt att berätta mer utan att spoila den. Och jag vill ju inte spoila någonting, för det är väldigt mycket av boken, eller nöjet av jag fick av boken, är när det kommer händelser man bara, what the fuck?
Okej.
Okay. Mm-hmm. Och man säger, aha, och det är flera tillfällen, jag tycker att han är en väldigt intressant författare. Jag är nyfiken på att kolla upp fler böcker av den här Blake Crouch, för att han har ett sätt att skriva saker, och sen så inte liksom att avsluta ett kapitel med att och sen händer någonting, och så vill man vända till nästa sida och fortsätta, utan helt plötsligt bara händer någonting mitt i en, någon håller på och sitter och pratar, så kommer nästa sån här, man bara, vad händer nu liksom. Och det är lite på nivån det här som jag tycker om oftast, att man säger, jag fattar inte vad som händer nu och måste läsa vidare så jag förstår vad som händer. Det är lite det, men det är också att händelserna som är väldigt speciella på ett sätt som, ja, men jag har inte läst den typen av liksom händelser. Så jag tycker handlingen är väldigt nyskapande. Okay. Kan man säga.
Låter ju kul.
Det var väldigt roligt på väg hem från Gothcon på fredagen så åkte jag buss med Niklas. Niklas bor ju här i samma stadsdel som jag bor. Så vi slumpade sig att vi råkade hamna på samma buss helt enkelt. Och då sa jag, jag måste berätta om en film, eller en bok jag läst. Du måste läsa den här boken liksom. Och så började jag prata, han bara, ja. Och så sa han bara, får jag spoila? Han bara, ja, men gör det. Jag kommer nog inte hinna läsa den ändå. Liksom. Och så började jag berätta om boken då. Och kom ungefär halvvägs till, eller inte halvvägs, men jag kom till när det började bli intressant för mig, när jag började läsa igen, när jag blev hooked liksom så. Och sen så slumpade det sig återigen. Vi träffades på vägen till Gothcon på lördag morgon.
Ja.
Och han bara, nu får du berätta mer om den här boken du berättade om igår. Och så spoilade jag hela boken för honom. Och han bara så här, ja, det verkar vara en jättebra bok. Liksom. Så. Jag skulle verkligen vilja se en film på den här boken. Det hade varit så intressant om den här filmatiserades. Mm. Så att, jag vet inte om den finns som ljudbok.
Jag skulle gissa att den gör det.
Ja, 2019 kom boken då. Så att, där har du din nästa bok.
Ja, där har jag min nästa bok. Bra.
Så att, Recursion av Blake Crouch. Varmt rekommenderat. Så. Och för Micke sa det så här, jag brukar ge en bok 100 sidor, sen är den inte bra då slutar jag läsa. Och jag är lite osäker på exakt när den här vändningen kommer. Men ge inte upp efter 100 sidor ifall det nu skulle vara längre än så. För att det tar fart sen.
Jag tycker att det fina med audiobooks är att man får inte riktigt den känslan, för att man har den. Nej. I öronen och man liksom bara fortsätter med det. För jag gör oftast någonting som just diskar det. Eller någonting samtidigt. Och det gör det inget om det är lite så här downtime eller någonting sådär.
Nej.
Jag tog mig igenom de här three body problem, alltså typ alla tre böckerna ganska fort. Och det är många som klagar på att den är väldigt svårläst, för det är mycket så här utsvävningar och såna här grejer. Men jag tyckte att det var rätt spännande hela tiden liksom. Men då inser jag att jag har ju gjort saker under tiden som säkert har tagit mig igenom de där sakerna. Sätter man sig ner med en bok som tragglar på så är det inte riktigt samma sak. För då,
nej.
Nej, och då behöver det man mera fokus liksom för att komma vidare.
Just det. Det kan väl vara så här, var beredd på att eventuellt spola tillbaka. För att om du lyssnar så och är lite okoncentrerad, så kan det nog vara tillfällen som, vänta nu, vad händer nu?
Men det har jag...
För det är flera sådana tillfällen där man liksom så här, det bara smäller till med någonting som man bara, va?
Det har jag fått göra när jag lyssnar på några andra böcker, så att det är van vid det beteendet.
Men okej, om du nu lyssnar på Recursion så vill jag prata om den sen, för jag behöver prata om den här boken med folk. Men vad bra, det var väl allt för den här gången då helt enkelt. Lite kort om Asdor, mycket längre om Voidfall och Recursion och Iki. Det känns som vi pratar mer om alla andra saker än om huvudämnet. Men i alla fall, tack för att du lyssnade. Har ni frågor eller tankar om detta? Har du koll på, brukar du följa Asdor till exempel? Hör av dig. Det går att kommentera när vi släpper våra avsnitt på diverse sociala medier. Du kan mejla oss på brisse@spelradio.se eller johan@spelradio.se. Och kom gärna med andra tankar och förslag på saker vi kan prata om, eller om du har läst en bok som du tycker att alla andra borde läsa, så hör av dig om det också för all del. Det är bara kul att höra. Våra illustrationer är gjorda av Gary King och vår musik är som vanligt gjord av Robin Landahl. Tack och hej för den här gången.
Hejdå!
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 Bye!
Bye.